Du lyssnar på En kvinnas övertygelse av Meg Wolitzer i översättning av Thomas Andersson, uppläst av mig, My Holmsten. Del 1. De starka. Kapitel 1. Greer Kadetsky träffade Faith Frank i oktober 2006 på Ryland College, dit Faith hade kommit för att hålla Edmund och Wilhelmina Rylands minnesföreläsning. Den kvällen var kapellet fullt av studenter, av vilka en del inte kunde avstå från högljudda kommentarer, och fastän det var förvånande att just Greer av alla skulle väcka Faiths intresse, så var det ett faktum. Greer, som då var förstaårselev på denna obemärkta skola i södra Connecticut, var selektiv men våldsamt blyg. Hon kunde utan vidare komma med svar, men med åsikter var det svårare. Vilket är helt ologiskt eftersom jag är fullproppad med åsikter. Jag är en pinjata med åsikter, hade hon sagt till Corey under ett av deras nattliga Skype-samtal sen college skilt dem åt. Hon hade alltid varit en flitig student och en outtröttlig läsare, men det var omöjligt för henne att prata så fritt och ohämmat som andra gjorde. Under större delen av hennes liv hade det inte spelat någon roll, men det gjorde det nu. Vad var det då som Faith Frank såg i henne och gillade? Kanske var det, tänkte Greer, den möjliga järvhet som fanns antydd i den stålblå zigzagstrimman längs ena sidan av hennes, för övrigt alldagliga, råttbruna hår. Men många collegeflickor hade hår som såg ut att delvis ha badats i isglass eller färgglatt spunnet socker från någon marknad. Kanske var det helt enkelt så att Faith, som vid 63 års ålder, var en inflytelserik person och ganska känd, och i årtionden hade rest omkring i landet och med stor entusiasm talat om kvinnors liv, tyckte synd om den 18-åriga Greer, som var uppvarvad och en smula osammanhängande den kvällen. Eller kanske blev Faith automatiskt generös och uppmärksam när hon var med ungdomar som vantrivdes i världen. Greer visste inte riktigt varför Faith var intresserad. Men det hon omsider fick klart för sig var att mötet med Faith Frank var den stund då allt det spännande började. Det sorgliga slutet låg mycket långt fram i tiden. Hon hade varit på college i 7 veckor när Faith dök upp. Under en stor del av den tiden, detta plågsamma förspel, hade hon varit uppslukad av sin egen olycka, som hon mer eller mindre hade iscensatt själv. Greers första fredagskväll på Ryland kunde man i studenthemmets korridorer höra det stilla brummandet av en framväxande kollektiv samvaro, som om det någonstans i byggnadens inre fanns en generator. Avgångsklassen 2010 började på college i en tid då de kvinnliga studenterna antogs kunna hävda sig. Även kvinnor kunde vara fotbollsstjärnor, och i ett blixtlås förslutet fack i handväskan kunde de, medvetna om sitt värde, ha kondomer vars ringform avtecknade sig genom höljet likt gravstensreliefer. Medan alla på tredje våningen i Woolley Hall gjorde sig klara för att gå ut, ägnade sig Greer, som inte hade planerat att gå någonstans, utan istället stanna hemma och läste Kafka inför förstaårselevernas litteraturseminarium, åt att iaktta dem. Hon såg tjejerna stå med huvudet på sne med armbågarna som vingar medan de tryckte in sina örhängen, och hur killarna sprutade sig med kroppssprayen Stadium, som tycktes bestå av till lika delar tallsav och grillsås. Överstimulerade flydde de sen studenthemmet och spred sig över campus på väg mot diverse halvhemliga fester som alla vibrerade av samma öronbedövande bas. Woolley var gammalt och fallfärdigt. Det var en av de ursprungliga byggnaderna, och väggarna i Greers rum hade samma ångestframkallande färg som hörapparater. Det var så hon hade beskrivit dem för Corey.